när jag har mött människor som säger att ja, det är viktigt att följa den här skapelsordningen, till exempel i familjen, så brukar jag alltid fundera, men på vilket sätt tar det sig då uttryck? Vad innebär det att mannen ska bestämma över kvinnan? Och hur ska det levas i vår samtid i ett riktigt äktenskap?
Hej och välkomna till Jakten på Babylons ande. Lyckas.
Hallå, hallå.
Hej, hej.
Nu är vi i samma rum igen.
Jajamän. Och inte ens denna gången är vi ensamma.
Nej.
Kan man säga så? ja. Jag vet inte. Vi är inte ensamma denna gången heller.
Nej.
Nej. Håkan Kenne är här.
Ja, det är jag.
Hej. Hej. Välkommen hit.
Ja, tack så hemskt mycket.
Kul. Vi har pratat länge om att du skulle vara med i podden.
Ja, fint.
Ja. Jag har frågat dig för något år sedan. Kanske ganska exakt ett år sedan vet jag att jag frågade dig.
Ja, det tror jag det var.
Sen har du
då var det inte aktuellt.
Nej.
Tiden var inte inne.
Nej, det var det inte. Men nu så. Nu här.
Nu är vi här.
Jättebra. Får jag bara smyga in en liten grej som jag tänkte på i veckan.
Ja.
Att vi har blivit omnämnda på dagen.
Är det sant?
Typ.
Va?
Ja.
Varför då?
Fredrik Vinell skrev en krönika om dekonstruktion.
Ja,
och då skrev han alla i början där, så skrev han att det här är ett ämne som har tagits upp i många böcker, tv-serier, poddar. Och,
just det.
Alltså. Ja.
Vet du att jag tänkte faktiskt, tänkte jag skulle höra av mig Fredrik. Han kanske vill vara med i podden och prata dekonstruktion.
Tänk om det.
Ja, kanske.
Det hade varit fint.
Ja. Ja.
Mm. Det är ju...
Men Håkan har vi ju nämnt. Många gånger.
Ja.
Och han nämns ju också indirekt varje gång vi nämner att du, Manuel, är ju ordförande.
Just det.
Så du är ju tekniskt sett då chef.
Det ska vi ha väldigt klart, ja.
Ja. Så detta är ju mer och liknar med ett utvecklingssamtal, kanske.
Ja, precis.
Lärdeförhandling ska vi avsluta med också idag. Så att...
Nej, vi har haft ett medarbetssamtal detta år.
Ja,
ja. Så att,
ni har ändå varje år.
Mm. Mm.
Ja, kanske de har varje år. Ja. Om det är någon som lyssnar som kontrollerar sånt.
Mm. Ja. Håkan Kenne är pastor i församlingen Livsglädjernas Krona.
Det stämmer bra.
Sedan starten ju.
Ja, det stämmer.
Grundlade, var med och grundlade tillsammans med andra.
Ja.
Ja.
1995.
Just det.
Ja, vi var ju ett gäng som flyttade ner här för att starta en församling i Landskrona.
Mm. Mm. Och det blev ju jättebra.
Ja, jag är väldigt glad att få med i den här gemenskapen. Ja. Och det som det är, livet vi lever tillsammans. Det är fantastiskt.
Precis.
Men du är ju inte bara pastor. Du är ju också...
Människa.
Människa. Make, pappa,
ja.
Biodlare.
Det stämmer.
Morfar
har jag blivit.
Ja.
Fotbollsentusiast. Typ.
Och det är ju spännande dagar nu när den här podden spelas in i. Att Landskrona Boys ska kvala till Allsvenskan.
Oj. Det är fotboll då?
Det är fotboll.
Just det,
sportboll.
Mm. Sport. Ja. Så. Ja, kul ju, men sport. Ja. Sport är kul.
Ja. Ja. Men viktigare är kanske att jag är gift med Malin och
ja.
Vi har levt här tillsammans i det här med församlingsliv och så. Med våra barn och det är väldigt fint.
Ja, det är fint. Du har ju varit min lärare på allt det.
Och min lärare.
Jag tänkte fråga det också. Har du haft
Håkan? Ja, jag har haft Håkan. Ja. Första året när jag läste till pastor.
Alltså
när jag
läste slutade du.
Ja.
Var det något jag sa?
Nej,
var det något jag sa?
Nej, jag minns med glädje och värme. Framförallt när vi hade... faktiskt, det är lite kul så här... När vi hade det vi ska prata om idag.
Mm.
Alltså det här, för idag ska vi prata om kvinnor och ledarskap.
Ja, i kyrkan.
Precis.
Kanske framförallt.
Ja, framförallt i kyrkan. Ja. Vi ska ju alltså inte prata om kvinnligt ledarskap.
Nej.
Det gjorde vi ju i förra poddavsnittet.
Mm. Just det.
Lite grann.
Mm.
Sen kanske det blir att vi säger det ändå.
Mm.
Men jag tänker att det är viktigt att skilja på dem. För att vi kan ju inte prata om kvinnligt ledarskap, tänker jag.
Nej.
Men däremot så har ju du, Håkan, ändå spenderat ganska många timmar och funderat på den här frågan.
Ja, det får man säga.
Du har skrivit din kandidat.
Mm. Kvinna vet din plats.
Kvinna vet din plats. Också.
Ja, det var ju sådär lite dubbeltydig titel. Ja. Vad menar jag egentligen?
Ja, precis.
Ja.
Och en master som du blev klar med för inte länge sedan.
Nej, det är ett år sedan.
Ja.
Och ja, men det var då när du frågade ju.
Just det. Precis. Kan det vara
alldeles riktigt. Det kanske var därför. Och den heter ju Som att binda en elefant med spindelväv. Också en sån där lite kryptisk titel.
Ja. Den var nog mer kryptisk.
Ja, superkryptisk.
Vem kanske binder en elefant med spindelväv?
Nej. Det här var ju ett uttryck som någon man sa på 1800-talet till en kvinnlig evangelist. Aha. När hon var med om den här väckelsen som ja, men de samfunden som kommer fram på slutet av 1800-talet växer fram. Där hon var ute och förkunnade tillsammans med andra och sjöng. Mm. Och människor kom till tro. Mm. Så hade en man kommit fram till henne vid ett tillfälle och med vemod i rösten sagt att hindra och stoppa en kvinna som har börjat förkunna är som att försöka binda en elefant med spindelväv. Så det tycker jag det var en härlig titel.
Ja. Men jag tänkte ju spontant på det här med att man kan binda fast elefanter med ett jättetunt snöre.
Okej. Okay. Ja.
Alltså för att om man lär en elefant att inte den klarar av att rymma.
Ja.
Det här kanske är
nytt. Hur lär man den?
Det är för att de har så bra minne då. Mm. Och då alltså det innebär att du straffar dem. Mm. När de försöker rymma. Ja. Men då kan du ha ett tunt snöre och binda fast dem. Ja. Så gör de inte det. Det kanske är en myt.
Mm. Kan vara.
Men det var det jag tänkte på spontant.
Ja. Jag vet inte om den här mannen på 1800-talet hade just det i sin tanke.
Men, ja, det känns som en komplimang från honom.
Ja.
Eller?
Nej, snarare att han var besviken på den utvecklingen han såg framför sig.
Jaha.
Ja. Okej, okay, han menade... Jag tolkar ju allt helt fel hela tiden ju.
Babylons ande!
Du har alltså skrivit två uppsatser.
Mm.
Och som vi hörde i förra poddavsnittet så har ju Filippa och jag vuxit upp med dig som pastor. Och alltid liksom upplevt att... Eller snarare inte kanske tänkt på att det här är en grej ens. Liksom.
Nej.
Alltså det här som... För det du undersöker är ju... Ja, vad är det du undersöker? Och där tänker vi få vara lite tydliga då. Du är alltså för... kvinnor i ledarskap.
Men jag tänker att oavsett om man är man eller kvinna så är inte det en kategori för om man kan vara ledare i en kyrka.
Just det.
Eller inte, utan att det finns andra kriterier för ledarskap som har med kallelse, förmågor, gåvor och att andra känner igen att du är lämpad för uppgiften och bekräftar den.
Mm.
Och då är inte kön en av de kategorierna, liksom inte heller var du är född någonstans, i vilket land eller vilken hudfärg du har eller hur mycket pengar du tjänar.
Just det.
Ja, så har det ju alltid varit. Filippa berättar ju alltid. Hon berättar väldigt ofta om alla hennes galna idéer. Och, och du har alltid varit liksom, ja, kör då.
Mm.
Mm.
Inte bara för att hon är kvinna, utan för att det är så uppfattar ditt, det är så du uppmuntrar ledare.
Ja,
och som vi har också i församlingen.
Ja.
Vill du göra någonting så gör det då.
Ja, ja, men det finns ju, jag tänker att i grunden är det ju det som Bibeln pratar om, att anden fördelar sina gåvor på vem den vill, så som den själv vill. Och vi har att känna igen det hos varandra och ge plats och utrymme för det.
Mm.
Så det är ju grundinställningen. Och att ja, men det är något väldigt vackert när vi klarar av att göra det. Och se bort från de där skillnaderna som vi kanske har lärt oss att vi ska vara noggranna och uppmärksamma på.
Och då i dina uppsatser? Så har du undersökt...
Ja, men i den första uppsatsen så funderar jag väldigt mycket på... Och det har ju med min bakgrund att göra. Jag kom ju till tro i Svenska kyrkan på västkusten.
Mm.
Där var det självklart i tron som jag lärde mig den. Att kvinnor inte kunde vara ledare i kyrkan på samma villkor som män. Så de skulle inte vara präster.
Mm.
Det var förbehållet män i den församlingen som jag kom till tro i.
Mm.
Och det där hade jag automatiskt med mig och levde med som bild. Och sen så stötte jag den på andra berättelser efterhand.
Mm.
Och framförallt att det var svårt att få ihop det med... Alltså det kommer ju utifrån en läsning av vissa bibeltexter som blir överordnade andra bibeltexter. Och då tyckte jag att de texterna som var väldigt tydliga att kvinnor inte skulle vara ledare eller de som tolkades på det sättet...
Mm.
Att man applicerade dem väldigt olika beroende på uppgifter. Så man hittade alltid undantag och kvinnor kunde vara missionärer, kvinnor kunde vara ledare för barn, ungdomar, men inte då församlingsledare.
Ja, men var det någonting som skavde i dig när du liksom kom i kontakt med kyrkan i början?
Ja,
eller var det bara så accepterades?
Ja, men jag tror att jag tänkte inte så mycket på det i början.
Mm.
Utan jag tog emot det som den berättelsen jag kom till tro i.
Ja, det är ju mycket annat som
pågår. Som blev viktigt liksom. Och såg det som självklart. Och kanske att det var enklare att se det som självklart just för att jag var man.
Mm.
Jag behövde inte liksom brottas med det, att det hade något med min person eller något hinder för mig att göra.
Nej, du blev inte utestängd från något rum.
Nej, liksom. Precis.
Snarare välkomnad kanske.
Ja. Så det var, jag tror att det var det som var en utmaning egentligen. Att när jag sen stötte på mer och mer motstånd i detta i mitt eget liv, så var det att jag såg att de praktiska konsekvenserna stämde inte med verkligheten. Jag är gift med Malin. Vi har alltid lett tillsammans och tagit ansvar tillsammans i kyrkan. Och kom in i en frikyrka efter några år där det också var ett ledarskap som tänkte på det här sättet att kvinnor inte skulle vara ledare på samma sätt. Men man skapar så mycket undantagsregler. Kvinnor som hade förmåga att förkunna och göra saker, de fick plats, men de fick inte kallas för det ledarskapet som de utövade.
Mm. Mm.
Och det ledde till att jag ville brottas igenom det där när vi sen skulle starta upp arbetet i Landskrona.
Mm.
Och då blev det det här arbetet som jag gjorde i min första uppsats, att läsa texterna, olika tolkningar av det och försöka få svar på frågan.
Mm.
Och då tyckte jag att jag såg en helt annan väg öppna sig än den jag hade lärt mig från början.
Mm. Måste jag ju då, eftersom jag jobbar med att handleda C-uppsatser, är det så? Var det en bibelvetenskaplig uppsats?
Nej, men den var ju inom etik och systematisk teologi.
Så då tittade du mer på nutidstillämpningar av texterna?
Ja, det kan man nog säga.
Ja, typ.
Oh.
Ja. Eller var det bara så att du ville jobba med bibeltexter men du ville inte vara bibelvetare?
Jag ville inte lära mig grekiska. Det var det som var den stora grejen, tror jag.
Ja. Men alla kan inte kunna grekiska. Nej, hur skulle det se ut?
Får gå till andra.
Ja, då hade inte jag haft något jobb.
Nej, precis.
Vi kommer knappt att vara ens när vi läser på svenska. Så
nej.
Nej, det är konstigt. Men ska vi bara säga att Svenska kyrkan på västkusten då är mer, var mer konservativ?
Ja, väldigt präglad av den synsättet. Det var ju Bertil Gärtner som var biskop, som var den andra biskopen på raken. Eller egentligen inom kyrkans historia har det varit den traditionella hållningen att kvinnor inte skulle vara präster. Men det levde kvar väldigt starkt där på västkusten.
Men också en ganska karismatisk
del.
Och det lever kvar.
Alltså i Uddevalla har vi ju fortfarande, delvis har vi en utbrytargrupp från Svenska kyrkan. Med äldre präster då framförallt som tycker att det är förkastligt det här med kvinnor och, som präster och vigsel av hbtq-personer. Men sen har vi ju också en ganska stark oas-ådra liksom, i Uddevalla. Där det också då ju inte, nu är det, det är lite annorlunda tror jag idag. Men bara när jag började läsa på ALT för 10 år sedan, då var det ju ganska tydligt att kvinnor inte får predika då. Men de kunde ju ha vittnesbörd i en timme istället.
Jo, men det är så man hittar de här sätten att skriva om det. Och det var det jag tyckte blev så besvärligt i slutändan.
Ja, men vad är det?
Vad är konsekvensen av ens teologi? Och, och då hittar man andra tricks liksom och kallar andra saker för att få ihop det om man samtidigt vill. Som oasrörelsen. Erkänna andens gåvor och vad anden gör.
Mm.
Men det var väl kanske den mixen som jag växte upp med. Stark karismatik, tro på andens verk. Men också begränsande av på vilket sätt det där kunde uttryckas då i teologi.
Mm. Och när du kom till din master då? För den, du skrev ju din kandidat för längre.
Ja, sen. Det är länge sedan.
Ja, längre.
Ja, det är och 2000 tror jag när jag var klar, eller 1999. Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt.
Det var men mitt någonstans. Under planteringen då.
Ja, precis. Liksom. Ja.
Eller så. Ändå
Jo, men det stämmer.
Ja, spännande. Mm. Men, och din master då?
Ja, men,
med elefanten och spindeln och det?
Ja, den blev elefanten och spindeln och det. Den blev klar förra året. Och, men den startar ju liksom utifrån att jag under lång tid har följt det här. Och delvis har jag följt det mer utifrån statistik och nutid. Vad händer i samfunden? Och har varit ett intresse kring det när jag har undervisat om det på skolan.
Mm.
Att följa den konkreta utvecklingen. Och då var det ett arbete som gjordes för Pingst Ungs räkning. Där man tittade på statistik. Det var Jenny Berg och Annette Karlsson som skrev
det. Ja, men det kommer jag ihåg när det kom ut.
Och de slog fast kanske lite snabbt då att pingstvännerna hade kommit över teologiskt frågan om kvinnor kunde vara ledare eller inte. Och kommit fram till att absolut, samma villkor gäller liksom, eller samma kriterier. Mm. Men i praktiken såg de att unga kvinnor slutade när de började, när de kom upp i 30-årsåldern, familjebildande tog vid och de började, som de såg det, konkurrera på männens villkor eller de huvudansvariga tjänsterna. Så deras arbete satte ord väldigt mycket på det och följde statistik. Och genom att de satte den rapporten färdig liksom, så väckte det väldigt mycket kring normer, vad är det för begränsningar vi sätter. Och den blev intressant att följa liksom kring hur praktiskt lever vi det vi tror. Så om vi tror att kvinnor har samma möjligheter, varför ser det inte ut så i verkligheten?
Ja, precis.
Och där blev jag väldigt nyfiken på att följa den statistiska utvecklingen och fundera på det. Just och det var det som var en del av arbetet i den här masteruppsatsen. Och sen var det att gå tillbaka och titta på argumenten för och emot kvinnors ledarskap. Och då gjorde jag det utifrån litteratur i slutet av 1800-talet. Början på 1900-talet när pingstväckelsen hade etablerats. Och sen när de samfunden som ingår i Akademi för ledarskap och teologi, pingst, Alliansmissionen och EFK, när de modersamfunden fick sina första kvinnor som pastorer. Hur gick debatten då? Så jag gick igenom texter och argument och tittade på det.
Var inte du intervjuade en av de första pastorerna?
Jo, jag var i samtal med någon. Ett par stycken har jag pratat med kring just när de också blev pastorer och hur det var.
Är det inte i Pingst en kvinna som skrev en bok om det här?
Jo, men det var ju Vasti Fält som var en av de första pastorerna som skrev om kvinna i församlingen.
Men det, och då snackar vi typ 70-tal.
Alltså hon skrev boken, var det 78 eller något liknande? Ja. Så hon blev ju föreståndare i Gileadkyrkan i Göteborg. Någonstans runt 78-80 där.
Det är tidigt alltså. Är det ju. Det är ganska coolt. Men hon mötte ju också mycket motstånd.
Vad menar du med att det var tidigt? 1980, det brukar man tänka ganska sent när kvinnor blev pastorer.
Jag menar ju utifrån också då kanske statistiken som vi ser idag. Och att när jag har tittat på det här så är ju 70-talet inte alls liksom. Det är väl den här att Svenska kyrkan tillåter kvinnor att vigas till präster typ 53 eller något.
60, det är på 60-talet de första kvinnorna vigs till präster. Ja, 58 tog man beslutet då.
Ja, men att det ändå sker några år där längre än en prästutbildning sker från att man tillåter det till att det vigs kvinnor. Ja. Vilket också måste inte säga någonting, men jag tycker det är anmärkningsvärt. Liksom.
Som nu när jag har gått igenom statistiken för 2024 precis, så ligger inom Allians och EFK så är det 34-35% kvinnor i tjänst.
Och då pratar vi alla sorters
alla tjänster. Sorters pastorstjänster.
Just det.
Och sen i pingströrelsen är det närmare, vad var det jag kollade här innan, 45% kvinnor i tjänst.
Okej.
Inom alla olika funktioner av ledarskap då.
Så pingst ligger högre
som anställare. Så de ligger högst nu. Sen så har det skett en utveckling sen den här rapporten 2013 också på att fler och fler kvinnor kommer in i föreståndartjänst som är den här mer betonad funktion. Vem är huvudansvarig ledare i församlingen inom pingströrelsen? Och det är ju en ökande antal kvinnor som blir det. Men det ligger på runt 20% av alla föreståndare inom pingst är kvinnor nu.
Just det. Och inom EFK Allians?
Ja, de ligger också där runt 20-25%. Så... Men där är inte den funktionen lika betonad liksom, även som är föreståndare.
Just det. Mm. Det är väldigt intressant tycker jag. För mig växte så mycket frågor. Så mycket olika frågor. Jag tänker att det hade varit bra för åtminstone kanske någon som lyssnar. Mm. Att få bara någon, kan du ge en kort så här för- och mot-argument? Kanske inte så mycket ut... Ja, eller, jag tänkte också på det så här, ska vi lägga tid på det? Men jag tänker också att det kan vara bra, åtminstone så här, vilka bibeltexter är viktiga och vägledande i...
Men man kan ju säga att den hållningen som inte ser kvinnor att de ska in i ledarfunktioner på, utan att, ja, att det är förbehållet män, de här huvudansvariga ledarfunktionerna, det brukar ju i amerikansk teologi kallas för komplementär hållning.
Just det.
Mm. Och den ligger, man kan, jag skulle säga att det är var börjar man läsningen någonstans. Alltså, det finns ju två texter i Nya Testamentet. Ett är första Korintierbrevet 14, där att kvinnan ska vara tiga på gudstjänsterna.
Just det.
Och så finns det ett i första Timoteusbrevet, det andra kapitlet, som säger att hon inte tillåts undervisa i någon församling som Paulus leder.
Hon får inte ta makt över någon man, va?
Ja, det kanske det står.
Tillåt inte en kvinna att undervisa eller utöva makt.
Ja, det är ju du som är grekiska experten. Tack för den.
Förlåt, den texten har jag ju spenderat mycket tid i.
Ja, ja.
Men, och det är ju kul. Så. Ja, det var bara därför jag... Ja.
Men man kan säga att du är den ena... Men man kan säga att den ena hållningen, den tar ju de här som absoluta regler för alla tider, oavsett sammanhang och situation. Och det gör man utifrån att man har också valt en bild av hur man läser de första texterna i Bibeln om skapelsen.
Mm.
Och då menar man att när mannen skapas först och kvinnan av hans sida för att komplettera honom,
just,
så är det en underordnad roll. Så man bestämmer att läsningen i andra kapitlet i första Mosebok blir att kvinnan är underordnad mannen. Så idén är ju att fram tills mannen skapas så är det alltid någonting högre som skapas. Tills det är kvinnan som skapas sist, då är hon underställd mannen.
Just det.
Mm. Nej, men så läser man syndafallsberättelsen som att den förstås är negativ. Att det här kompletterande samspelet bryts sönder.
Mm.
Så alla de sakerna som nämns om att mannen ska arbeta i sin anletes svett och kvinnan ska föda med smärta är liksom uttryck för negativa konsekvenser av synden.
Mm. Just det.
Men en fras i hela det där sammanhanget där det står att mannen ska råda över kvinnan, det är att Gud slår fast någonting som är tänkt redan från skapelsens början för att skydda och sätta en gräns för syndens verkningar.
Så det tolkar man inte som en konsekvens?
Nej.
Utan som är redan... etablerad ordning.
Ordning som ska hållas fast och skyddas liksom genom syndens tid. Och då blir när Jesus kommer och upprättar skapelsen, när den nya skapelsen sker, så innebär det att Gud då upprättar så att slå fast nu så som det var tänkt från början. Mm. Alltså mannen bestämmer, kvinnan är underordnad i familj, kyrka och för många också i samhället i stort.
Mm.
Så det är snabb liksom, bild av den komplementära hållningen. Och då är ju den hållningen som jag har inte jämställdhetsdriven i sig, men har en bild av att texten i Gamla Testamentet, ja, men den startar med att Gud skapar människan till sin avbild i det första kapitlet.
Mm.
Och de ska tillsammans råda över skapelsen.
Mm.
Och då blir inte den inzoomningen i andra kapitlet som beskriver att kvinnan skapas från mannens sida någonting som talar om ett underordnande, utan just ett kompletterande där man ömsesidigt ska tillsammans arbeta. Och det är i syndafallet som den här ömsesidigheten bryts sönder och mannen som en konsekvens av synden ställs över kvinnan. Mm. Och råder över henne. Så ömsesidigheten kommer ur balans.
Mm.
Och därför när Jesus sen kommer och upprättar skapelsen. Så blir läsningen av texterna när Paulus försöker förklara liksom, hur livet som troende ska levas. Så är ömsesidigheten tonen. Och det tycker jag man ser så tydligt i ja, men, beskrivningen av församlingen som Kristi kropp, där vi alla är beroende av varandra och ömsesidigt tillsammans bär upp livet med Gud.
Ja.
Och också i äktenskaps- och relationstexterna.
Mm.
Och då skrivs de i en värld som är helt präglad av synden. Där mannen är överordnad kvinnan. Kvinnan har inte rösträtt. Kvinnan står underställd sin make eller sin pappa genom hela livet. Hon räknas inte med i samhället.
Mm.
Och i en sån värld så kan man tänka sig att friheten i Kristus gör någonting med människor. Att man plötsligt i församlingsrum, där är det ömsesidigt. Här får jag nu profetera, jag får tala Guds ord som kvinna, som slav.
Mm.
Fastän jag är underordnad i hela världen runt omkring.
Mm. Mm.
Att det gör någonting av spänningar också när den friheten kommer.
Mm.
Och då blir Paulus svar hela tiden. Om kullkasta inte varandra med er frihet utan underordna er varandra ömsesidigt.
Mm.
Mm.
Så i familj och i församling så handlar det om ömsesidighet.
Mm.
Mm.
Och där, så det är ju liksom den andra hållningen. Och då blir det... Då blir ju de här texterna som säger att kvinnan ska tiga. Man förstår dem mer utifrån sammanhangsläsning. Att här är någon särskild situation som tilltalas.
Mm.
Men det är inte ett tilltal som säger att kvinnan inte får prata eller förkunna eller leda.
Nej, just det.
Just det.
Så är ju snabbversionen, och det här går ju att grotta in sig på. Men för mig har det ju varit att... När jag har mött människor som säger att ja, det är viktigt att följa den här skapelsordningen, till exempel i familjen, så brukar jag alltid fundera, men på vilket sätt tar det sig då uttryck? Vad innebär det att mannen ska bestämma över kvinnan? Och hur ska det levas i vår samtid i ett riktigt äktenskap?
Mm.
Jag hade ju den hållningen innan jag var gift. Mm. Men hur ska man lösa det i en äktenskapsrelation?
Nej, jag tänkte bara, ja, men för här, det här, jag tänker att du går in ganska bra in på nästa grej som jag tänker mycket på.
Mm.
Som är ju, vad händer med de människorna omkring oss när vi har den här teologin?
Ja.
Vad blir möjligheterna? Och jag tänker ju nu när jag har småbarn väldigt mycket på hur jag, om jag har en teologi som är komplementär då, till exempel att min son Esra på ett sätt ska ha liksom en auktoritet i det hem som han sen kommer ha.
Mm.
Medan jag ska också uppfostra Helga då att underordna sig sin man då. Eller så här, det...
Ja, egentligen är det ju en hederskultur liksom som man skapar. Där inte man ska dra skam över någon annan.
Mm.
Och därför ska kvinnan inte dra skam över sin man. Hon ska vara underordnad.
Mm.
Och det passar ju bra in i ett samhälle som beskriver så. Men ska vi förstå Paulus rätt, tänker jag.
Mm.
Så måste man förstå att han lever i en tid där han förkunnar friheten i Kristus.
Mm.
Att nu är det jämställt.
Mm.
Men samtidigt lever man i en värld där allt är ojämställt.
Mm.
Så om vi sätter in oss mer att vårt samhälle skulle vara placerat i ett sånt samhälle.
Mm.
Då blir det liksom, ja, men hur kan jag leva min frihet utan och samtidigt leva i den värld jag är en del av?
Mm. Mm.
Och där blir Paulus argument att emellanåt att ja, men man får hålla tillbaka en del av sin frihet. Ja, den funkar i det privata rummet, men den funkar inte i samhället.
Nej.
Och han vill också att evangelium ska kunna bli begripligt för dem som är runt omkring.
Mm.
Mm.
Och där ger han råd att ja, men han själv, säger om sig själv att som, för judar är jag som en jude, för greker är jag som en grek. Jag anpassar mig utifrån situation, för evangeliet är det viktigaste.
Mm.
Och därför så kan man som troende också hålla tillbaka sin frihet och anpassa sig delvis till det omgivande samhället.
Mm.
Och det är det han ger rådet kring väldigt mycket.
Mm.
Men samtidigt är han så superradikal, så i texten, om man bara tar i första Korintherbrevet, när han väl tar upp en äktenskapsrelation där,
ja,
så går den så starkt emot den här att mannen ska ta de viktiga besluten. När han säger i första Korintherbrevet 7 kapitlet att kvinnans kropp tillhör mannen.
Mm.
Precis som övriga samhället säger.
Mm.
Och sen i nästa mening så säger han, och mannens kropp tillhör kvinnan.
Mm.
Han bestämmer inte över sin egen kropp, det gör hon.
Ja.
Alltså det är helt mot vad samhället har lärt om människorna som läser texten för första gången. Och sen så står det då att om ni vill avhålla er från varandra sexuellt för att ta tid i bön, så måste ni vara överens om det.
Ja,
alltså det är helt tvärt emot vad det samhället har lärt, att männen bestämmer allt.
Ja, men precis.
Så råden är ömsesidigt beslutsfattande i familjen.
Mm.
Och det tycker jag blir, det är liksom det som är tonen.
Mm.
Och det är lättare för oss att leva det här i vårt land.
Mm.
Där vi samtidigt har den tonen i övriga samhället.
Mm.
Vi behöver inte leva i dubbla verkligheter här. Nej, på samma sätt.
Men samtidigt så, jag minns när vi hade ett nyårsläger och du, Lukas, gick igenom något av breven väldigt grundligt.
Kommer ja, Galaterbrevet.
Det? Galaterbrevet var det, ja. Och då, där dyker också upp några sådana texter, va?
Nej, 3:28.
Ja.
Nu är inte någon längre jud eller grek, slav eller fri.
Precis.
Man och kvinna.
Just det.
Mm.
Och då vet jag att vi hade med de lite äldre ungdomarna ganska hetska debatter.
Mm.
Kring detta då, och det är ju, de äldre var ju fortfarande ganska unga då, ska säga.
Mm.
Ja.
De var...
Men det blir ju då så snabbt att de läser, ja men så här står det.
Ja.
Och då måste vi ju liksom följa efter det, men det. Som Lukas har stått i flera timmar och sagt att ser ni inte att detta är ju superradikalt?
Ja.
Mm.
Ja. Så jag tänker att fortfarande i vår tid och kanske mer och mer känns det som, så läser man den här enklare läsningen och ser de snabba lösningarna.
Mm.
Ja, men det tror jag, har inte det med den här viljan att vi vill göra rätt liksom. Tror vi på Gud så vill vi följa det han vill. Det liksom är en hållning vi har. Och sen så är det ju risken då att vi närmar oss bibeltexten, att vi läser på raden men missar poängen.
Precis.
Mm. Alltså vi läser som det står och så försöker vi göra exakt som orden på den där raden beskriver det. Och så tar vi inte in det större sammanhanget.
Nej,
eller liksom tänker mer kring vad är budskapet i i det som sägs. Utan vi går på regeln.
Ja, precis. Och det tänkte jag på igår när du predikade faktiskt. Jag vet inte hur jag kom fram till det. Men att vi måste väga Jesu liv och handling.
Ja.
Alltså det vi läser om det som Jesus gjorde. När han gick på gatorna och mötte människorna. Måste vi ha med när vi läser Paulus texterna också.
Mm.
Alltså det är samma... tror vi läser om.
Ja.
Men vi måste läsa liksom, om vi nu tar med oss det mjuka, det mänskliga. Och ha med det i Paulus. När han säger.
Ja.
Det. Och det är inte lätt att ha två tankar i huvudet samtidigt.
Nej, men det är ju inte det. Och jag tänker att ja, men det var det jag tyckte var lite intressant när jag gjorde mitt elefantarbete.
Var det inte med spindeln?
Som en elefant i en glasbutik.
Hänger mycket på nätet.
Ja.
Du kände att du fick prata om elefanten i rummet.
Ja, precis. Men när jag gjorde det så var det så tydligt att på 1800-talets väckelser, när man argumenterar för kvinnors förkunnelse, så var det verkligen det här... Man läste Bibeln utifrån den större berättelsen.
Mm.
Att kvinnor och män, ja, men, som det står i Apostlagärningarna, det andra kapitlet, när anden faller.
Mm.
Så ska söner och döttrar profetera, alltså förkunna ut budskapet. Och man såg den möjligheten. När de första baptistförsamlingarna grundades så var ju de del av den där rörelsen som påverkade sedan hela samhället att... Ja, men i dem fick de troende kvinnorna röst. De fick prata, de fick vara med och ta beslut. De fick diskutera tron, de fick be.
Mm.
Och de fick prata tro tillsammans med män. Och det var radikalt annorlunda. För kvinnor i Sverige då var ju också precis som i Bibelns texter. Helt underordnade sin pappa eller någon manlig släkting. De kunde sen mot 1860-talet ansöka om... egen, alltså att inte vara under förmyndarskap från 25 års ålder. Och sen sänktes det där och det var automatiskt i steg för steg. Alltså samhället förändrades utifrån vad som redan hade hänt i de där fria församlingarna.
Det. Men det är superintressant.
Så det är ju jätteintressant. Ja. Och när väckelsen kommer som betonar att kvinnor också nu kan ta plats i det offentliga rummet och förkunna, så väcker ju det motstånd.
Mm.
Men man fortsätter att göra det här på ett fantastiskt sätt. Liksom. Mm. Och så kommer en backlash på 1900-talets början.
Mm.
Så när jag tittar på de där texterna som argumenterade för kvinnors förkunnelse på 1800-talet, så var det väldigt mycket argument i samklang med samhället. Mm. Man tolkade texterna i sitt större sammanhang och man utmanade samhället delvis och så var man i linje med det. Men i alla fall man argumenterade utifrån forskning i bibeltexten och text ska förklaras med andra texter och så vidare.
Mm. Mm.
Men på 1900-talet så kommer en ny våg av tro genom pingstväckelsen som sätter en ny betoning skulle jag säga på att Bibeln innehåller en mönsterbild av den bibliska församlingen.
Mm.
Och då gällde det att nu måste vi hitta och se den mönsterbilden, för det är den vi ska leva.
Mm.
Och då blir den här närläsningen att man går in på raden mer och inte ska göra fel.
Mm.
Så en av de huvudpersonerna som argumenterade för kvinnors förkunnelse och att text ska med text tolkas på slutet av 1800-talet, John Ångman.
Mm.
Mm.
När han skriver 1913 om församlingsledarskap så hoppar han över några av de verserna som talar om kvinnor är diakoner. Mm. De har han inte ens med i sin text.
Okay.
För att han har bestämt sig för att de inte kan ha ledarroller i församlingen.
Så han har ändrat
sitt sätt att använda bibeltexten. Alltså han tar inte stöd av forskning längre, han läser inte hela texten i sitt sammanhang. Och han drar inte in andra texter utan läser bara verserna fram tills det står om kvinnor som ledare.
Mm.
Och det är ju minst sagt intressant att se och upptäcka. Hur man anpassar sig. Och jag såg mer att man blir rädd för att göra fel. På 1800-talet så var det en del modiga som sa vi gör allt för att delta i att människor ska få lära känna Gud.
Mm.
Alla behövs.
Mm.
Även kvinnor.
Mm.
Och sen på 1900-talet så blir det men tänk om vi gör fel och Gud inte tar emot oss.
Mm. Tänker du det var bara, det här, vi har ju pratat lite om det här förut, Håkan, men nu slår det mig. För 1800-talet, det som händer under 1800-talet samtidigt, parallellt, är ju att det här med darbyism växer fram.
Mm.
Och uppryckandet och liksom, darbyismen är väl i och för sig senare, men jag tänker ju på framförallt de här med Ellen White, alltså sjundedagsadventisterna.
Jo, men det präglar ju väldigt mycket det här med Jesu återkomst och undervisning om det överhuvudtaget, va?
Ja, men skulle du säga att de liksom, på grund av, för hon skriver ju 1844, tror jag, hon skriver sin stora så här, när Jesus kommer tillbaka, då rycks vi upp och det blir där, så här. Skulle du säga att de hänger ihop, att det är under 1900-talets början där, för då, John Ångman har ju varit då, tränats på den här skolan i USA, vad den nu heter.
Och var det inte Minnesota?
Ja, men vad heter
han? St. Paul, eller var det?
Ja, men jag kommer inte ihåg. Han var i USA och fick...
Är det här som kommer klippa sen?
Mm. Ja, precis.
Just det, vi är osäkra.
Nej, men... Och det kanske var innan han grundade... För han grundade ju ändå... Götabro?
Nej. Örebromissionen.
Örebromissionen. Ja, precis. Örebromissionen, men skolan. Örebromissionsskola.
Ja, absolut. Ja. Det var ju det.
Så jag är inte säker på om han fick sin utbildning innan han grundade den. Eller om han åkte iväg.
Jo, han kom hem från USA.
Ja.
Så han är ju en av dem som tillsammans med andra vid den här tiden lämnar Sverige på grund av svältåren. Och hamnar i USA. Och en av dem också återvändarna. Så mycket av inspiration för väckelserörelse kommer ju med återvändare från USA.
Mm. Det här är ett par böcker eller? Det var jag som...
men det som jag kan ju inte hon eller White, men det som jag tyckte mig se när jag gjorde mitt arbete, det var ju att betoningen på Jesu återkomst var ju väldigt levande på 1800-talet.
Mm. Mm.
Men det var en blick av att vi ska påskynda Jesu återkomst genom att låta alla folk få del av evangeliet.
Just det.
Och därför så blir ju det en missionsrörelse. Man sänder missionärer ut till Afrika, Asien, till det som är onådda områden. Mm. För evangeliet måste ut så att Jesus kan komma tillbaka.
Mm.
Så den där kraftfulla missionsdrivet är liksom alla behövs i de argumenten som är.
Mm.
Och så hittar man då och stödjer sig på de här bibeltexterna. Söner och döttrar ska profetera.
Mm.
Gud ger tillåtelse till detta. Han vill detta.
Mm.
Men det som hände på 1900-talet när den här närläsningen kommer, det är att också synen på Jesu återkomst blir mer inåtriktad.
Just
det. Alltså, är vi tillräckligt rena för att få följa med när Jesus kommer? Mm. Så även om pingstväckelse och de EFK-samfunden ägnar sig åt mission förstås, att människor ska få del av evangeliet, så tycker jag mig se liksom en större upptagenhet på ens egen frälsning istället för världens frälsning, och nu går vi med anden och låter, ja men det här, vi testar gränser liksom, vi gör allt för evangeliets skull, så blir det mer, ja men har vi gått över gränserna, och just så det. Blir man rädd och så börjar man liksom fokusera ner på hårda regler. Och det där ser man sen från 1920-talet och fram till 50-60-talet. Ja, en ganska hård frikyrka som har hårda yttre regler där man mäter av. Och det där är ju inte något nytt heller. Nej, utan 1850-talets baptistförsamlingar. Ja, det finns forskning på det, att man döpte under från 1850-talet till 1920, tror jag det är någonstans. 180 000 människor i Svenska baptistsamfundet.
Ja,
samtidigt så uteslöts 80 000 av dem under den perioden. För att de inte levde upp till reglerna som han hade satt upp för att få vara med.
You win some, lose some.
Ja, eller you win some and you kick some.
Ja, absolut. Ja.
Är det, lite, det känns som ett annat folkslag, eller folkgrupp i Bibeln. Fariserna.
Just det.
Lite, lite så. Jesus såg ut om lite grann.
Ja, precis.
Ja, alltså det här är... Så väldigt intressant.
Men man kan ju grotta mycket i det, men liksom, när blir våra liv hårda? När blir vi rädda? Och när styrs vi av de sakerna? Och där tycker jag liksom, i vår tid är det en utmaning för oss som tillhör den här typen av samfund som jag själv tillhör. Ja, men, räknar vi verkligen med att anden ger liv och leder? Alltså, eller är vi mer letar efter fyrkanten och hålla oss inom.
Ja, precis.
Ja, jag tycker det är ganska spännande.
Det är, jag tycker det har vi pratat lite om faktiskt. Det är ju så länge sedan vi snackade om det här med alltså, utmaningen att se vart anden leder någonstans. Att det liksom, vågar vi verkligen följa anden? Är ju en väldigt viktig fråga tycker jag. Och där, jag tror den fråga, för mig i alla fall så är det nog en fråga som jag inte riktigt vågar, kanske. För vad skulle det innebära, liksom?
Ja, men det är... När jag var tonåring så var det ju ofta... Men om Jesus skulle komma in i rummet nu, skulle du våga följa honom då? Eller skulle du bara säga att det är en tok, och honom kommer inte följa?
Spelar Jesus World of Warcraft, säger jag helt med.
Alltså nu, ja, men det blir ju nu så. Är jag för gammal plötsligt.
Ja, men det är så. Men du är ju inte bara... Du har inte bara gått ner i detta. Du är också lokal pastor. Och du är också bibellärare. Vad ser du några så här... Vad är utmaningarna idag i vår lilla församling och andra också?
Kring detta med... Ja, men delvis tänker jag att vi lever ju i en tid där informationsflödet är väldigt snabbt. Och att det är lätt att hitta poddar som säger vad som helst om tro. Och det kan jag tänka är en utmaning som församlingsledare i en lokal församling överlag. Vi jobbar ju i team, det är ju inte bara jag är pastor. Och, men vi är ju flera som bär ett ansvar i församlingen att vägleda rätt och så vidare. Och då har man alltid utmaningen att ja, men det finns 10 000 andra vägledare på nätet, ett klick ifrån. Och som man har att hantera. Och det tänker jag är en utmaning överlag. Liksom. Hur nära lever vi församlingsliv här? Pratar vi med varandra som verkliga människor, eller som ni har jobbat mycket här i podden liksom. Ser korta reels som har en klatschig slogan som jag följer och som förklarar världen rätt lätt då, va? Och det är så lätt att komma till tro på ett system och hitta ett system. Och så tänker vi att det är räddningen liksom för oss, kanske beror på personlighet, vad vi trivs med, hur vi vill ha det förstås också. Men för mig är ju liksom utmaningen att leva tron är ju här. Det är ju verkliga relationer med de människorna där jag får dela tron med, gråta tillsammans med, skratta tillsammans med. Och att hitta väg, hur ska det liv som Gud har gett oss vara med och forma våra liv här. Och i mötet med den värld vi är en del av. Och det tänker jag är den stora utmaningen. Så det är klart det finns strömningar på det här området. Som betonas starkt det här komplementära mer och mer. Det har kommit någon antologi nu precis på svenska som skriver utifrån det och utifrån en mer luthersk hållning. Säkert flera i den gruppen av människor före detta präster liksom, och så va, som inte ryms i Svenska kyrkan längre eller inte ser sig själv som sin plats där längre som skriver i den. Och det finns ju andra mer baptistiska röster i förhållande till det här också.
Mm.
Och det är så självklart och väldigt dogmatiskt tycker jag. Och väldigt föraktfullt många gånger mot de som har en annan hållning.
Mm.
Ganska kraftfulla domar i den berättelsen. Att du kommer, de som inte tänker som vi, de kommer till helvetet. Och du kommer vara förkastad av Gud en dag.
Man kan ju bara sluta tro på helvetet. Kom igen, Daniel. Nej, bara skojar. Nej, det tänker jag, det har ju kanske pratat om i podden, men framförallt du och jag har ju pratat om det en hel del under flera år. Att vi, eller jag i alla fall, upplever ju att det liksom blir mer och mer vanligt i mina flöden i alla fall.
Ja.
Med en mer komplementär eller syn och liksom, ja men det här, och ofta då en mer kanske fundamentalistisk läsning av Bibeln.
Och sen blir jag ju osäker på hur starkt är det där egentligen? Mm, eller är det till stor del ett internetfenomen liksom? För ja, men om man, så fort det kommer någon artikel i Dagen om detta, någon debattartikel, så är ju på kommentatorsfältet, det är ju ett par personer som är väldigt komplementära.
Mm.
Som verkar ha gott om tid att kommentera mot den artikeln. Liksom.
Jag har inte ens tid att läsa.
Nej, jag blir ofta trött på de trådarna också. Liksom. Och jag vet inte, är det AI-genererade åsikter? Eller är det liksom, men det är några som skriver väldigt starkt emot liksom, alla företeelser där kvinnor är ledare. Men det är svårt att bedöma, tycker jag, hur stort genomslag har det. Och jag tänker att, men går jag tillbaka till mig själv när jag var ung, nu låter det väl som kanske lite klapp på huvudet så. Det är min mening. Nej, men, ibland tänker jag att jag möter mig själv som jag var när jag var ung.
Ja,
i de åsikterna. Mm. Och de var nog också ganska utbredda då, för man är mer svartvit och vill ha liksom ett enkelt svar på komplexa saker. Och där har jag gjort en förändringsresa. I relation till det, för att jag har gått i brottningskampen, texterna i den liksom församlingsmiljö jag står i också. Men då låter det som man själv bara är bäst liksom. Men jag, och det finns något bättre hela tiden. Men någonstans känner jag igen mig själv i de där tongångarna. Det kunde varit jag som ung kristen som också skrev självklarheterna på det sättet.
Men precis det som du säger, att det är ju en personlighet, för du valde att brottas med texterna. Och jag tänker att idag, nutidsmänniskan, inte hinner det så mycket för att det kommer något nytt. Som man ska liksom, åh just det, men då kan vi titta på det här istället. För att man har, man ser 20 reels om dagen om någonting. Istället för att, ja men okej, då behöver jag ta tid för detta. Och faktiskt, kanske något att uppmuntra folk att göra.
Min professor, Samuel Birskog, shoutout. Han är väldigt fin. Han säger oftast,
vad är shoutout för något?
Det är lite så här att man hyllar lite.
Här, men det är inte att jag behöver ropa Birskog.
Nej,
då blir det fel.
Gör inte det. Nej, men han, ofta när vi har haft seminarier och någon har liksom presenterat typ en läsning av en text. Typ så här, nu ska vi läsa den här texten och så gör vi det. Och så är det någon som berättar sitt argument då, utifrån den texten. Då brukar han nästan, kanske inte varje gång, men väldigt ofta i alla fall. När vi avslutar seminariet så säger han, ja tack för det. Då tar vi med oss det och så går vi tillbaka till texten. Typ. Ja men så här att liksom, det här var intressant och givande liksom. Men jag måste läsa texten igen själv liksom. Jag måste gå tillbaka till texterna. Jag tar med mig det och gör det. Och då gör han det. Så att ibland kan man liksom några månader senare få en så här, men nu har jag hunnit kolla på det här lite mer. Jag håller inte med. Eller jag håller med. Alltså så här att han liksom, han tar tid med texten liksom, och gör det ordentligt. Och det är väldigt inspirerande tycker jag. För att jag själv i alla fall fungerar nog mycket att jag har snarare en idé som jag liksom filtrerar text genom. Än att jag faktiskt läser texterna och För att det jag har inte tid liksom.
Nej. Mm. Mm. Och det är förstås en utmaning vi alla lever med. Liksom, vi har våra bilder klara för oss. Vi är de vi är. Vi har någon form av världsbild som kanske tar tid att brottas med och utmana.
Ja, men precis. Mm. Jag tänker att det är ju den riktigt stora utmaningen med allt det här. Särskilt när vi börjar... Alltså när vi pratar om det så här så sitter vi tre som tycker lika och vi är ganska lika eller så här på ett sätt. Och, men problemet är ju när vi börjar möta människor i våra församlingar och i vår vardag som antingen tycker olika eller kanske lever i en situation där de inte riktigt får plats till exempel. Mm. Och hur är vi ett stöd då? Hur hjälper vi människor på riktigt? I dem, som du säger, alltså tron handlar ju om nu.
Ja.
Mm. Inte de här idéerna på ett sätt.
Och det är ju det som jag tänker, vad, en bra fråga att ställa sig. Vad får den teologin jag har för konsekvenser i verkliga liv?
Precis.
Och det är ju det liksom, vad, och förstår jag vad det gör med mig själv och med andra, den teologi jag har. Och här tänker jag att det finns teologi som hämmar andra människors liv i anden.
Mm.
Att få leva ut det som Gud anförtror dem.
Mm.
Och jag står hellre ansvarig inför att ha gett människor gott utrymme än ha begränsat det utrymmet.
Mm. Ja, precis.
Så, eller helst står jag inte ansvarig själv.
Det står faktiskt att du ska stå ansvarig.
Ja, jo, jag vet. Men helst får jag en klapp på axeln för det.
Ja, det kommer du nog få.
Men det som jag tycker är bara som en sista grej, tänker jag, det är ju att... utifrån det här, hur stark är den här komplementära rösten i våran tid, så är det ändå ett faktum att ja, men de samfund som står bakom Akademi för ledarskap och teologi, Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Alliansmissionen, alla säger alla att kvinnor kan ha samma ledarskap utifrån samma kriterier på vad som är ett gott ledarskap som män.
Mm. Just det.
Alltså det, och det gäller ju för Ekumeniakyrkan också.
Mm.
Det gäller för Svenska kyrkan.
Mm.
Sen så finns det avvikande hållningar säkert inom alla de samfunden hos enskilda församlingar eller ledare. Men den gemensamma hållningen för en stor del av kristenheten i Sverige utifrån vår tradition liksom, säger ju, ja men så här är det.
Mm.
Mm.
Och det gör man ju inte slarvigt skulle jag säga.
Nej,
bara för att vi flyter med samhällsströmmen, utan det ligger en brottning och en bearbetning av bibeltexterna, att förstå dem i sitt sammanhang, och för att man vill leva tron i enlighet med vad de texterna vill lära oss.
Mm.
Så det tänker jag i hållningen. Sen går det att grotta mycket, mycket mer i detta än vad det här samtalet rymmer.
Det är bra, det är en positiv slut. Ju. Det måste man med sig ju faktiskt.
Absolut. Och det, nu säger det, alltså det är ju väldigt, kanske inte helt unikt internationellt. Jag tänker på våra grannländer har ju liknande positioner ändå, åtminstone Norge och Danmark.
Ja, det tror jag.
Jag är inte säker på, jag tror att det är, ja. Men om du, eller det räcker ju med att gå ner i Europa, så har du inte alls den här synen på kyrka i alla fall.
Mm.
Samhället kan vara... Mm. Helt på det här sättet. Mm. Men kyrkan är fortfarande i ett komplementärt. Och, vilket jag tycker det är lite kul att finnas i den här miljön. Där vi har ju en liten lyx att få brottas med problemet från det här hållet.
Mm.
Tänker jag. Även om... Ja. Och jag vet inte, jag tänker nog ändå... För mig i alla fall så är det ju någonting som jag skulle vilja... Jag nämnde ju det när vi poddade med Filippa och Anna. Att vi inte kommer prata om det här, utan man kan gå till de här debattartiklarna jag skrev för massa år sedan.
Just det.
Och nu har vi ju gjort ett helt avsnitt här då, om detta.
Kan läsa det ändå.
Ja, man kan ändå gå dit. Man kan ju också läsa dina uppsatser.
Absolut.
Ja, men de finns ju på nätet. De finns på ALT-utbildning.
Ja.
.se. Och sen så finns det ju texter som jag tycker är bra. Mikael Tellbe har skrivit flera texter som både grottar ner sig i de här... kommentarstexterna, men också en bok som heter Att ställa Paulus mot väggen. Även en bok där han har ett kapitel om just den här frågan. Och så att, ja, men det finns andra böcker som står för den här hållningen som jag själv känner mig hemma i.
Mm. Ja, vad fint. Ja. Ja, bra. Nu Håkan, har du något lägerminne?
Lägerminne?
Oj, oj, oj. Han har så mycket läger.
Du måste ha varit på läger, du.
Ja, jag har varit på läger. Ja. Ja, men ett lägerminne från förr är ju att det var ofta förnedringslekar.
Mm,
som skulle göra att personer kände sig dumma.
Mm. Absolut.
Ja.
Jag har ordnat och deltagit i många.
Mm. Ja. Har du ordnat och deltagit i den här leken att man tar ut någon som får ögonbindel på sig och så kommer den tillbaka in och så sitter någon med en ring på fingret och så säger man kyss kejsarens hand.
Nej.
Och sen så pussar de på handen.
Mm-hmm.
Men sen, när man tar av ögonbindeln så sitter ringen på en av den personens tår istället. Så att personen ska tro att den nu har pussat en fot, en svettig fot.
Mm. Mm. Det är ju i och för sig tur att det inte är tvärtom. Att den först sitter på foten och sen när de tittar så sitter den på handen.
Nej, nu skrattar jag. Det var inte meningen. Det är ju, jag sa ju detta som en förnedrande lek.
Det här ska vi ta avstånd från. Vi ska inte uppmuntra detta.
Det är mycket sånt här som jag
tycker... Vi berättade för att ni inte ska göra så här.
Precis. Ja, men det är mycket sånt här som jag kan tycka att det kan vara underhållande att få höra om.
Mm.
När det ligger långt bak i tiden.
Ja.
Men att om jag skulle varit på ett läge där de säger nu ska vi göra den här grejen, då hade jag blivit arg, tror jag.
Mm.
Och bara, men nu, det räcker det.
Mm.
Så, Emanuel.
Det är bra, Lukas. Sitt upp på din häst.
Ja. Jag har också gjort sånt här.
Ja.
Fina minnen har ju varit när vi har haft församlingsläge och fått dop.
Precis. Alltså, varför tog jag ett sånt minne? Jag kunde ju ta ett annat minne. Alltså, det finns många fantastiska minnen.
Ja.
Ja, men årets församlingsläge var ju över 100 deltagare.
Mm.
Och 2 dop. Det är ju så vackert att vara iväg på just den här erfarenheten att alla åldrar från spädisar upp till hur gamla som helst, det höll jag på att säga. Precis. Typ min ålder och äldre. Men att vara på samma plats och få dela gemenskap. Jag tycker ofta ett vackert minne av dem är också en miljö där barn leker tryggt med ute och springer och har så härligt skoj i en trygg miljö. Det är fantastiskt.
Ja, det är fint. Mycket bra.
Tack så mycket, Håkan, för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, det här tyckte jag var superkul att höra.
Väldigt, väldigt roligt.
Ja, du får kanske komma tillbaka en annan gång. Prata om något annat.
För jag vet.
Vi ska lyssna igenom den gång. Sen ska
vi se. Ja. Vi kanske klipper till det så att det blir lite mer som vi vill.
Ja.
Ja, det tycker jag.
Det är jättebra. Tack så mycket. Ja.
Tack.
Det vill säga så.
Och vi hörs snart igen. Ja.
Ja.
Ja. Med fler gäster och fler kul.
Fler
och intressanta. Stäng av nu.
Hej då.
Stäng av.